Vi har i Lukas evangeliet hittills läst om Jesu makt. Hans makt att befria dem som förslavats av onda andemakter. Hans makt att hela de sjuka. Idag i vår text i det femte kapitlets tolfte vers och framåt så möter vi Jesus i två väldigt gripande berättelser. Där han först konfronteras med den mest avskyvärda av alla sjukdomar, spetälskan. Och där hans makt demonstreras inte bara i botandet av sjukdomar, utan också i renandet och förlåtandet av synden. Vi förs likasom ett steg vidare nu i vår kunskap om vem Jesus är. Han presenterar sig i den här texten som människosonen. Som den som på jorden har makt. Inte bara att hela sjukdomar, utan också att förlåta synd. Och vad som händer i dessa verser inger ett oerhört hopp för mänskligheten. Det inger hopp för den skuldtyngda, ensamma, isolerade och förgängliga människan. Och det står i den 26:e versen att människorna gick hem den dagen, prisande Gud. Och man sa till varandra, vi har idag sett förunderliga ting. Någonting som man aldrig hade sett eller varit med om förut. Men i vår text så ser vi också att allt som Jesu person uppenbarar sig, desto mer intensifieras också motståndet mot honom. Till att börja med så var det väl ingen som kunde tycka illa om att han botade sjuka och på så sätt lyckliggjorde människor. Men snart skulle man börja kritisera honom för att han botade sjuka på sabbaten. Att Jesus tog sig an de svaga och utstötta i samhället, det måste väl också ha anses så som gott av alla. Men snart skulle han få uppbära kritik redan i detta kapitel. Kritik för att han äter tillsammans med syndare och publikaner, de utstötta. I Lukas 5, vers 12-16 skildrar Lukas för oss hur en spetälsk man tränger sig fram till Jesus. Och att det just var en spetälsk människa har särskilt intresse och betydelse. Och för att bättre förstå den här berättelsen så måste jag ta oss tillbaka till Gamla testamentet och den roll som den här sjukdomen hade i det judiska samhället. Bibelns spetälska är inte att identifiera med våra dagars spetälska eller lepra. Utan när vi läser i tredje Moseboks 13-14 kapitel så verkar det mera vara frågan om hudsjukdomar av olika slag. Det står att sjukdomen började, tredje Mosebok 13:2, med en liten upphöjning på huden eller ett utslag eller en ljus fläck eller en vit röd fläck, och håret på detta ställe blev också angripet och vitnade, och med hjälp av det kunde man då konstatera att det var spetälska av någon form. Om sedan svallkött visade sig i upphöjningen så skulle den sjuke förklaras för oren av prästen. Spetälskan kunde så från de här små fläckarna sprida sig över hela kroppen, och en människa kunde bli full av spetälska som mannen i texten. Men olika former av spetälska räknas upp här i vers 30. Spetälskeskorv, huvud eller hakspetälska står det om. Men man var tydligen i stånd att använda kroppen på ett någorlunda normalt sätt i alla fall. Det var inte samma ödesdigra konsekvenser tydligen av den här formen av spetälska som det är med den moderna lepran i våra dagar. När man mister fingrar och tår och fötter och händer så småningom på grund av att känseln försvinner. Men det märkliga med den här sjukdomen, det var att man, om man hade den, skulle av prästen förklaras för oren. Det vill säga ceremoniellt eller kultiskt oren, vilket betydde att den människan som hade den här sjukdomen inte fick deltaga i gudstjänstlivet. Hon måste isoleras från andra människor också. Och de måste hålla till utanför lägret på ett särskilt ställe. Det var vissa tillstånd eller situationer i det mänskliga livet som gjorde en människa ceremoniellt oren. Vissa kroppsliga tillstånd skulle vi kunna säga. Dels om man kom i kontakt med en död kropp så förklarades man för ceremoniellt oren för en viss tid innan rening kunde uppnås. Vissa funktioner i sexuallivet gjorde att man blev ceremoniellt oren. Och vissa bestämda syndoffer som man kom i kontakt med eller hade framburit. Och så var det sjukdomen spetälska, den enda sjukdomen som föranledde denna förklaring. Det betyder inte att man var moraliskt oren på grund av något av dessa tillstånd. Kanske var de ganska godtyckligt valda, men med ett syfte att Gud ville lära sitt folk att på något sätt skilja mellan rent och orent, att ständigt handskas i sin tankevärld med dessa kategorier, med dessa begrepp. Och spetälskan kanske tjänade som en påminnelse om den mänskliga naturens allmänna syndighet, utan att den spetälska i sig själv behövde ha begått någon särskild synd för att få sjukdomen. Det säger inte Bibeln alls att det var frågan om. Någon har sagt att den levitiska lagstiftningens lära om orenhet i verkligheten var den gammaltestamentliga formen för läran om arvssynden. Den förkunnade att även den som inte begått någon särskilt förseende ändå är utestängd från Guds gemenskap på grund av sin syndiga natur. Jesus förtydligade här och lär att den verkliga orenheten, den består i hjärtats orenhet och inte någon yttre orenhet. När den spetälska människan fått sin diagnos ställd av prästen, så måste den människan leva utanför lägret så länge sjukdomen varade. Och det var nog så smärtsamt. Dessutom skulle de, som det står i det 14:e kapitlets 45:e vers i tredje Mosebok, bära sönderrivna kläder, vilket var den tidens sorgekläder, gå omkring i sorgedräkt för att ge uttryck för sitt bedrövade tillstånd. Dessutom skulle de ha sitt hår i oordnat tillstånd, skyla sitt skägg och ända upp över överläppen skyla sitt ansikte och ropa de smärtsamma orden var helst de gick fram i samhället: oren, oren, för att människorna i omgivningen skulle hinna att undvika honom eller henne för att förhindra att de kom i beröring med den spetälska människan och själva blir orena. Kanske detta också var betingat av smittorisken. Men framförallt så poängteras den här ceremoniella orenheten i tredje Mosebok. Kanske det. Men det intressanta var att de betraktades nästan som de levande döda i samhället där de gick fram. Utestängda från människogemenskap. Utestängda från Guds gemenskap. Det var ett mycket tragiskt tillstånd. Och de var beroende av andra människors välgörenhet för sitt uppehälle. Alltså inte bara ett fysiskt lidande utan också ett psykiskt lidande måste detta ha utgjort. Åtminstone på Jesu tid var det ännu mer så. Eftersom vissa rabbiner hade vidareutvecklat den här läran i mycket negativ riktning. Lagarna mot de spetälska hade blivit mycket hårdare. De la sten på bördan genom att hävda att spetälska var orsakad av personlig synd. Det ansåg man förresten generellt om många sjukdomar. Och man hade till och med gått så långt att man hade specificerat vilka synder som orsakade vilka sjukdomstillstånd. Och spetälska menade man var orsakad av tungans missbruk. Många gånger. Man sa ingen död utan synd, ingen plåga utan överträdelse. Och det var ett fruktansvärt slag i ansiktet på dessa stackars människor. Och man föreskrev att man måste hålla åtminstone 6 fots avstånd till en spetälsk. Och om vindens riktning kom från den sjuke så räckte inte 100 fot en gång. Om de kom till synagogan, vilken de kunde få besöka, så hade man stadgat att de måste komma långt före innan de övriga besökarna kom, och så sitta på ett särskilt avskilt ställe i synagogan och sen gå hem efter det att alla andra först hade lämnat synagogan. Vissa rabbiner fanns som berömde sig av att inte ens köpa ägg på den gatan där en spetälsk uppehöll sig. Och andra kastade sten efter dessa människor eller sprang och gömde sig för att slippa komma i närheten av dem. Mot den här bakgrunden, mina vänner, så kan vi bättre förstå den oerhörda kontrasten i Jesu handlande och attityd emot denna sjuka, spetälske sjuka människa som tränger sig fram till honom den här dagen. En spetälsk skulle ju aldrig ha vågat närma sig en av den tidens rabbiner och skriftlärde, eller fariseer, eller präster. Utan man höll sig alltid på tryggat avstånd. Men när denne man fick höra om att Jesus var i närheten, så kom livligt för honom alla de berättelser som han har hört om denne märklige man och alla de under som han hade gjort. Han såg sitt livschans vara inne. Han hastade fram, medan människorna omkring honom förfärade viker åt sidan. Och enligt Lukas så är han full av spetälska, denne man. Det är i ögonfallande att hans sjukdom har nått ett långt avancerat stadium. Men han låter ingenting hindra sig. Kanske han till och med ropar oren för att bana väg fram för sig till Jesus. Men väl framme vid mästaren så kastar han sig ner vid hans fötter. Och så ropar han ut sin bön: Herre, vill du, så kan du göra mig fri. Eller så kan du göra mig ren, står det. Han betvivlar alltså inte Jesu makt. Han tror att Jesus kan. Men han tycks inte vara helt säker på om Jesus vill det verkligen. Kanske var han färgad av rabbinernas felaktiga uppfattning att synd hade orsakat spetälskan, och att därför hans sjukdom var ett rättmätigt straff på grund av synd som han hade begått, och därför inte kunde räkna med att verkligen bli renad från sin spetälska, eftersom den rätteligen hade träffat honom. Säkerligen var han mycket spänd på Jesu reaktion. Han krävde ingenting av Jesus. Han överlämnar likasom beslutet åt Jesus. Men han uttrycker sin starka förvissning om att Jesus har all makt tillgänglig. Om du vill så kan du, Herre. Men det är din sak att göra det. Och så ser vi Jesu reaktion. Han förebrår inte den spetälske mannen för att ha kommit honom så nära. Han ber honom inte vika undan. Han springer inte och gömmer sig. Han kastar inte sten efter honom. Jesus ryggar inte tillbaka en enda millimeter. Tvärtom tycks han gå den spetälske mannen till mötes. Och vet du vad han gör? Han räcker ut sin hand och vidrör honom. Och när han gör det så förfasar sig åhörarna. Titta, han rör vid mannen. Han rör ju vid honom. Han lägger sin hand på det skorviga av spetälskan sjuka huvudet. Vilket underbart vidrörande för denne man, som kanske inte hade känt mänsklig kontakt i fysisk bemärkelse på åratal. Och så räcker Jesus ut sin friska hand och rör vid hans sjuka huvud. Den vidrörelsen talade mer än 1000 ord. Oh, vilken underbar känsla! En frisk hand rör hans sjuka, skorviga huvud. Folk skaran ryggar tillbaka. Vad är det Jesus gör? Men i denna handling, mina vänner, så bryter Jesus på ett radikalt och mycket tjusigt sätt den sociala barriären mellan sig själv som frisk människa och den orene, spetälske, isolerade människan. Det var en stark försäkran till den sjuke om att Jesus hade accepterat honom.
Och det hjälpte hans tro att känna Jesu hand på sitt sjuka huvud.
Samtidigt hör han de härliga orden, ovagripande de är. Jesus säger: jag vill bli ren. Jag vill bli ren. Och i samma ögonblick så märker han hur den skorviga huden och sårskorporna och alla symptomen plötsligt ramlar av honom som en trasig klädnad. Och han stryker med sin hand över sin friska hud. Han är ren. Han är helad. Jesus har gjort det med sitt blotta ord. Och han ropar av förtjusning. Och han är beredd att berätta det för hela världen. Men något förvånad får han höra Jesus ytterligare tala följande och strängt förbjuda honom att säga det till någon. Istället säger Jesus: gå och visa dig för prästen och frambär för din rening ett offer så som Moses har påbjudit till ett vittnesbörd för dem, för prästerna. Och vi tycker detta är lite underligt. Varför skulle mannen behöva tiga? Var inte detta någonting underbart att få berätta och tala om för alla som han mötte? Ja, vi har nog en tendens som människor att till varje pris kasta oss över undren så fort de händer och göra stora rubriker av dem och skriva böcker om dem och riktigt frossa i dem som om det vore det slutliga beviset för vem Jesus är. Men Jesus, han ville förhindra denna onödiga sensation. Han ville förhindra att mänsklig sensationslyssnad blev mättad av de under som han gjorde. Han ville förhindra att människorna skulle följa honom för att bara dra nytta av hans helbrägda görar makt. Ibland är jag rädd för att vi till och med i kristna sammanhang grips av en sån mentalitet. Och att en sån mentalitet odlas genom att vi gör helbrägda görelsemöten till stora publikattraktioner. Det var aldrig Jesu önskan. Det låg under hans värdighet. Undren hade en större mening och ett större mål och ett större syfte. Ett högre syfte än att tillfredsställa människors nyfikenhet och sensationslyssnad. Istället drar han sig undan när människorna tränger sig på. Han vill inte bli någon helbrägdagörare idol. Det skulle mer och mer komma att bli så att människorna sökte Jesus. Och detta var mycket smärtsamt för Jesus. Att de sökte honom, inte för hans egen skull, inte på grund av vem han var, utan bara för hans unders skull. Bara för vad de kunde få ut av honom. Inte för sitt andliga helande. Inte för sina trasiga själar. Inte för att få synden uppklarad. Och Gud förlåter om vi hamnar i den situationen att vi söker det goda, så att säga, hos Jesus eller i den kristna tron och inte förstår vad det egentligen är frågan om. Jesus gjorde aldrig under för att imponera eller tillfredsställa människors sensationslystnad. Han uppmanade sina lärjungar när de kom tillbaka den där dagen alldeles upprymda över att till och med de onda andarna är oss underdåniga. Men då säger han: gläds icke över att de onda andarna är er underdåniga, utan gläds över någonting som är större än det. Vad då, Jesus? Att era namn är skrivna i himlen. Det är det största av alla under. Jesus visar i sammanhanget att han också är angelägen om att följa Gamla testamentets lag. Endast om den botade mannen nu blev förklarad ren av prästen, den rättmätiga auktoriteten i samhället, i det judiska religiösa samhället, kunde mannen räkna med att bli återupptagen i den mänskliga gemenskapen. Det var alltså en nödvändighet detta för hans fortsatta sociala liv, att han gick till prästen och att prästen blev förklarad ren och fick sitt friskhetsintyg, så att säga. Om han inte hade gjort det, så kanske prästerna hade menat att Jesus han åsidosätter ju lagen. Och de kanske till och med senare skulle ha vägrat att friskförklara mannen av ren fientlighet och tjurighet emot Jesus. Och om mannen hade börjat beblanda sig med folket innan han förklarats ren av prästen, skulle Jesu fiender alltså fått anledning att kritisera Jesus för lagbrott. Men det måste ha varit ett oerhört starkt vittnesbörd den här dagen när denne man som varit full av spetälska, förklarad oren av prästerna, kommer tillbaka med en helt frisk och ren kropp. Och de kan ingenting annat göra än att konstatera att denne man är botad. Han är ren. Sen återstod för mannen, som vi läser här, att också frambära sitt offer enligt den levitiska lagen. Om jag snabbt får summera vad det bestod av, för det är mycket intressant det här, så skulle han ha med sig två levande fåglar. En av fåglarna skulle dödas över ett kärl med friskt vatten i, så att blodet av denne fågel droppade ner och blandade sig med det friska vattnet i lerkärlet. Av detta blodvatten, så att säga, skulle sedan prästen ta med isop en svamp och stänka 7 gånger på den botade mannen. Och han skulle så förklaras ren från sin ceremoniella orenhet. Du ser här blodet såsom bilden på försoning, det som tvår rent. Vattnet såsom bilden på det nya, friska livet. Den andra fågeln, detta tycker jag är så tjusigt. Den andra levande fågeln, den dödades inte, men den doppades väl i detta vattnet som var friska vattnet som var blandat med blodet av den dödade fågeln. Och därefter så släpptes den lös för att flyga fritt ut på marken. Och där har du en fantastisk bild, en förebild till Jesu Kristi försoning. Där han med sitt blod renar människan från all orenhet och synd. Och sätter henne fri ifrån sin fångenskap under syndens skuld. Fri som en fågel flyger människan efter upplevd försoning. Båda dessa fåglar talar alltså förebildligt om Kristus. Sedan skulle han ha rättighet, står det, att gå in i lägret igen, det vill säga återupprätta den mänskliga gemenskapen. Han var inte oren längre, han kunde umgås med människorna. Men en vecka senare måste han bringa ytterligare ett offer för att också gemenskapen med Gud skulle återupprättas i ceremoniell bemärkelse, så att han skulle ha rättighet att gå till templet och delta i gudstjänsterna. Och denna gång så bringade sitt lamm, ett skuldofferlamm. Allt detta kan du läsa i 3 Mosebok 14. Blodet av detta slaktade lamm ströks på örsnibben, den högra, på den högra tummen, på den högra stortån. Verkar lite komiskt nästan. Men också det, liksom de där 7 gångerna som prästen stänkte på honom med blodvattnet, så var detta en bild för en fullständig rening. Till varje kroppsdel är han förklarad ren, fullständigt ren. Och efter det att blodet hade strukits på dessa kroppsdelar, så strök man också utav olja på samma kroppsdelar. Och du vet, oljan stod för den helige ande som avskilde människan till tjänst för Gud. Det var lika som den nu spetälske botade människan förklarades ren från sin orenhet, men också överlämnad och helgad till Guds tjänst. Försonad genom blodet, helgad genom anden. En fantastisk predikan. Gemenskapen med Gud var upprättad igen. Och inte bara det, han var invigd till helig tjänst för Gud från den här stunden. Så på grund av spetälskans särställning som en illustration av mänsklig orenhet och skilsmässa från Gud, så förväntade sig judarna faktiskt också att spetälskan, det var någonting som skulle övervinnas när den messianska tidsåldern bröt in och när Messias kom. Och när Johannes döparen vid ett senare tillfälle undrade om Jesus verkligen var Messias eller om han skulle vänta någon annan, så låter Jesus svara: säg till Johannes, blinda får sin syn, halta gå, spetälska bliva renade. Det var ett tecken på att han var Messias. Kunde han göra spetälska rena, Då var han också den som kunde rena från synden. Då var han också Messias. Då var han människosonen. Och det visar oss nästa berättelse, som vi nu snabbt ska relatera. Du kan den så väl. I vers 15 ser du hur Jesus, eftersom denne man faktiskt var olydig, han höll inte tyst. Han kanske inte kunde hålla tyst. Han gick och berättade: Jesus har gjort mig ren. Jesus har gjort mig ren. Och ryktet spred sig naturligtvis av åskådarna som varit närvarande också. Och snart så hände det som Jesus fruktade. Människoskarorna trängde sig in på honom överallt. Han kunde knappt gå in i en stad längre. Man sökte upp honom utanför städerna. Man ville höra honom tala. Man ville bli botade från sina sjukdomar, står det. Men Jesus å sin sida drog sig undan. Han sökte inte folkets popularitet. Han drog sig undan. Inte därför att han ville slippa arbete och bekymret med människorna. Men han drog sig undan, står det, för att bedja. För att hämta ny kraft. Du ser, Jesus var i allt detta sann människa. Han var sann människa. Han kunde bli trött precis som dig och mig. Och han måste stå i ett ständigt beroende förhållande till Gud Fadern för att kunna fullborda sin uppgift som människoson. Och hans kraftansamlingar skulle väl komma att behövas igen. Snart skulle han stå mitt uppe i nya krävande uppgifter. Allt mera krävande, därför att motståndet mot honom också skulle intensifieras. Och nu var Jesus tillbaka i sin hemstad Kapernaum. Möjligen var det vintertid, för han undervisar inomhus. Kanske i Petrus hus till och med. Huset var packat av människor. Många stod utanför. Men närmast Jesus satt en skara mycket förnäma herrar. Och mycket uppmärksamma herrar. Och vaksamma på vad som nu skulle försiggå. De var inte där för att de åtrådde att höra någonting som skulle bli den till välsignelse från Jesu läppar, men väl för att finna någonting att kritisera honom för. Noggrant var man där för att kontrollera om man följde lagens bokstav i sin undervisning. Fariserna och de skriftlärda var på plats, står det. Man hade kommit från alla byar i Galileen, står det i vers 17. Ifrån Judeen och till och med ifrån Jerusalem. Det är ni. Man var inte där i goda syften. Man var där för att om möjligt få någonting att anklaga honom för. Han hade ju stört den religiösa ordningen i samhället, den är Jesus. Han hade ju vunnit oförskämd popularitet bland folkmassorna. Och de lyssnade ju till honom hellre än till det skriftlärde. Så här kunde det ju bara inte få fortsätta. Undren kunde man ju inte komma ifrån. Det står att Herrens kraft verkade så att sjuka blev botade av honom även i detta sammanhang. Men vem ansåg han sig egentligen vara, denne timmerman från Nazaret? Och med vilken rättighet och med vilken auktoritet talade han och undervisade han som han gjorde? Han hade ju inte gått i någon av deras skolor. På grund av de skriftlärdas och farisernas närvaro så var skaran omkring Jesus den här dagen särskilt nyfiken. Du vet, det finns alltid en sån där skara som bara kommer för att de är nyfikna. Vad ska hända nu då? Man är inte intresserad av att få någonting personligen av Jesus. Man är bara intresserad av att se vad som ska hända. Kanske du finns här idag som går och går av ren nyfikenhet på något sätt, men inte vill låta Jesus komma till tals med dig. På något sätt kunde de känna spänningen i rummet. Det var lika som två auktoriteter emot varandra. Jesus och deras egna skriftlärda. De hade en vördnadsfull respekt för sina laglärare. Men de undrade givetvis vad de skulle säga om denne Jesus och hans undervisning. Alla var medvetna om denna spänning som rådde i rummet. Alla var ivrigt upptagna med att lyssna på Jesu undervisning. Och de märker knappast att fyra män kommer konkande på en lam man. Det tilldrog sig ju ingen större uppmärksamhet förresten att man kom bärande på sjuka till samlingar där Jesus talade. Folk stod packade i dörröppningen och långt ut på gården och vid de öppna fönstren för att lyssna till Jesu undervisning. Och det var omöjligt för dessa fyra män att komma in med sin lama vän till Jesus. Vad skulle de göra? Skulle de vänta tills folkskaran skingrat sig och Jesu undervisningspass var slut så att säga? Men ändå kön skulle vara lång fram till honom. Eller skulle de gå hem och vänta på ett lägligare tillfälle?
Så resonerar inte den som är i nöd. Den som är i nöd låter sig inte hållas till godo och vänta på bättre dagar.
Den som verkligen är i nöd vill träffa Jesus här och nu. Kanske du är en av dem som skulle behöva göra det idag om du är ärlig mot dig själv. Att tränga dig fram för att verkligen få möta Jesus idag. Och de som bar på den sjuka, de var tydligen helt övertygade om att om de bara kunde komma fram till Jesus så skulle han bota denne sjuke man. Och så fattade de ett snabbt beslut. Se, trappan nu på taket, det platta taket, vi går upp. Och man konkade upp den lame på taket. Och tydligen var det ganska lättvindigt att vika upp taget på ett visst ställe. Så att ett hål uppstod rakt ner i det rum där Jesus stod och undervisade. Och du kan tänka dig vilken andlös förvåning som uppstod i skaran. När plötsligt det började damma murbruk och skräp och taket öppna sig. Och ett människobylte hissas ner framför Jesu fötter. Och så ligger plötsligt en lam man där. Och hans ögon stirrar upp emot Jesu ansikte med en blick som är blandad av fruktan och vädjan. Inte ett ord sägs. Alla förstår vad behovet är. Och Jesus förargas inte över detta plötsliga avbrott i hans undervisning. Istället så grips han av en förundran över dessa mäns tro, som i sådan envishet hade försökt nå fram till honom och därigenom demonstrerat sin tro på Jesus. Och deras tro står plötsligt i bjär kontrast till de förnäma fariserna som bara satt där för att kolla in som spioner. En spänd tystnad griper samlingen. Vad ska han nu göra? Vad ska han säga? Kan han hjälpa honom tro? Men Jesus, han såg den lame mannens outtalade tankar. Han såg att där fanns tro. Men han såg att där fanns också fruktan. Därför säger han så avväpnande: min vän, eller som Matteusversionen har det, var vi gott mot. Det är de första orden Jesus säger. Du som sitter här och plågas av fruktan, vet du vad Jesus säger till dig? Min vän, var vi gott mot? Var vi gott mot? Jesus tilltalar honom alltså vänligt, uppmuntrande skulle vi kunna säga.
Och sedan kommer de fantastiska, frigörande, förlösande orden. Helt oväntat för hela samlingen. Jesus säger inte: var frisk, var helad, stå upp. Jesus säger, eftersom han hade sett det djupare behovet: dina synder äro dig förlåtna.
Jesus vill liksom först bryta den inre förlamningen som fanns det på grund av skulden som gastkramade denne stackars man. Men hans ord väcker starka reaktioner, särskilt bland de förnäma fariserna och de skriftlärda. De förfasar sig. De tittar på varandra. Vem kan förlåta synd utom Gud? Han hädar ju i det att han agerar som Gud. Han gör våld på Guds makt och Guds majestät. Han förlåter synd. Och deras teologi, den var riktig i det här avseendet. Endast Gud kan förlåta synd. Det var bara det
att de var felaktiga i sin slutsats om vem Jesus var. Inte ens den största profeterna hade så talat: dina synder förlåtas dig. Men här står plötsligt en ibland människor och säger: dina synder är dig förlåtna. Jesus behöver inte fråga: vad tänker ni här? Han ser deras tankar, han förnimmer vad de tänker. Hela atmosfären i rummet har tätnat inför Jesu förklaring om syndernas förlåtelse. Och så utmanar Jesus dessa män med en motfråga. Vilket är lättare att säga? Lägg märke till, vilket är lättare att säga, säger han. Dina synder förlåtas dig, eller stå upp och gå. Ja, båda är väl lika lätta eller lika svåra att säga vad gäller orden. Alltså rent verbalt kan vi ju uttala båda meningarna lika lätt. Men vad Jesus menar är att syndernas förlåtelse, det är ju någonting osynligt och okontrollerbart. Och därför i och för sig lättare att säga, eftersom det inte kan följas upp med en efterföljande analys eller kontroll om det verkligen har skett så. Men om man säger till en lam man: stå upp och gå, så måste ju någonting hända, va? Man har liksom utsatt sig för en större kontrollmöjlighet. Så inbegripet i Jesu fråga är givetvis insikten om att båda dessa saker är omöjliga ur mänsklig synpunkt. Ingen kan säga som människa: dina synder förlåtas dig. Ingen kan säga som människa: stå upp och gå. Ingen människa har den makten eller auktoriteten. Och det skriftlärda givetvis med på Jesu logik här. De kan inte komma från den. Ingen vågar utmana honom. Ingen vågar stå upp och säga: jo då, vi kan säga stå upp och gå till den lame. Ingen vågar drista sig till detta. Men Jesus, bevisande att han har rätten att förlåta synder, vänder sig i nästa ögonblick till den lame och säger: stå upp, tag din säng och gå hem. Och det var nödvändigt nu, mina vänner, med omedelbar verkan av hans ord. Jesus sa inte till de fyra männen: kom ner och bär hem mannen, han ska snart bli frisk. Det var ett omedelbart helande. Och på Jesu ord fick mannens lama ben liv igen. För första gången kanske på årtionden känner han hur musklerna får liv och styrka i hans ben. Och full av förundran fullföljer han Jesu uppmaning och ställer sig upp på benen och rullar ihop sin lilla madrass som varit hans fångläger så att säga i åratal och som han kommit dit buren på. Men triumferande rullar han nu ihop madrassen, tar den under armen, ser glädjestrålande på Jesus, vänder om och under det han prisar Gud så banar han sig en väg genom folkmassan ut ifrån hemmet. Och människorna ser med förundrade blickar efter den helade mannen som kommit dit buren med hjälp av fyra män. Men hem går han alldeles själv. Behövs det något mer bevis? Var det lika som Jesus skulle kunna ha sagt? De skriftlärda satt och teg. De visste inte vad de skulle säga nu. Alla är fulla av häpnad. Och människorna i allmänhet, står det, de kunde inte annat än prisa Gud. Och gick hem den dagen och sa: stora och underliga, förunderliga ting har vi sett. Jesus hade utfört det yttre undret för att bevisa att han också hade makt att utföra det inre undret, att förlåta synd. Vilket under var störst? Ja, inget under är litet. Men i det här fallet löste Jesus först det största problemet. Problemet med synden. En människokropp kan bli sjuk och den kan bli helad, men den kan bli sjuk igen, för den är dock en förgänglig människokropp. Men syndernas förlåtelse innebär ingången till ett nytt och evigt liv som aldrig kan förstöras. Vilket under är störst? Det synliga eller det osynliga? Jesus jämställde här inte synd med sjukdom. Mannen hade fått sina synder förlåtna, men fortfarande låg han sjuk kvar på madrassen. Lika lam som förut. Ändå hade redan det största undret hänt. Osynligt för människoögat. Men för att bevisa att det verkligen är sant att människosonen har makt att på jorden förlåta synd och makt att i den här gudstjänsten också göra det, så sa han den dagen till den lame: stå upp
och gå hem. Han ingrep alltså också i hans fysiska lekamen. Det är människosonen, mina vänner, som har blivit överlåten makten att agera som domare, och inför honom, står det, skall varje människa, sådan hon är, träda fram för att få igen sitt jordelivsgärningar, vare sig hon har gjort gott eller ont. Han är domaren, och i egenskap av domare har han också rätten och fullmakten att utmäta nåd, att förlåta synd, och han kan göra det, ty han har själv burit konsekvenserna av din och min synd. Han kan helt förlåta, han kan helt rena, som han gjorde med den spetälske denne dag. Därför, du finns här, du är inte spetälsk, men skulle du låta Jesu genomträngande, heliga, kärleksfulla ögon skåda in i ditt inre, så vet du att där finns mycket som du faktiskt skulle behöva rening och förlåtelse ifrån. Frågan är, vill du tränga dig fram till honom som den här spetälske mannen så ivrigt gjorde den här dagen? Vill du säga, Jesus, du kan, om du vill, låt mig få bli ren? Och det finns inte en sekunds tvekan i Jesus svar. Jag vill. Bliv ren. Kom, bliv ren idag. Upplev syndernas förlåtelse. Upplev som den här lame mannen gjorde, att den inre förlamningen släpper. Han vill hela dina brister. Han kan också bota dina sjukdomar. Han står här i Saronskyrkan idag. Han säger dessa fantastiska ord. Jag vill. Jag vill. Vill du? Vill du verkligen? Herren säger, kom, låt oss gå till rätta med varandra. Om era synder är blodröda, kunna de bliva snövita. Om de är röda som schalakan, kunna de bliva så som vit ull. Amen. Herre, du känner om här finns någon som skulle behöva det här underbara vidröra. Jesus, förlåt oss vår feghet. Förlåt oss, Herre, att vi inte vågar tränga oss fram. Men giv idag att vi så skulle längta efter ett vidrörande från dig, att inga hinder skyddes. Hjälp någon man och kvinna, ung eller gammal, att idag tränga sig fram. Det är för att behovet är så angeläget, och få känna att du lägger din hand på vår svaga kropp och säger, jag vill, var ren. Amen.